Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. I början av december i Volusia County, Florida, år 1989 försvinner den 51-åriga Richard Mallory och ingen vet var han tagit vägen. Två dagar senare hittas hans övergivna bil av en poliskonstapel och den 13 december kommer även Richard att återfinnas i ett skogsparti flera kilometer från där bilen lokaliserades. Richard Mallory är inte längre vid liv. Han har skjutits till döds med vad som verkar vara en 22-kalibrig pistol med flera skott i bröstkorgen. Till en början har polisen svårt att hitta en potentiell gärningsman och spåren leder ingen vart. Men när 1989 blir till 1990 börjar så småningom flera döda kroppar dyka upp längs med vägarna i Florida. Alla offer är vita medelålders män och de har allihopa blivit skjutna med samma typ av vapen. Floridas invånare sätts i skräck och spåren som lämnats på brottsplatserna får till slut polisen att inse att de förmodligen jagar en kvinnlig seriemördare. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vi befinner oss i ett vintrigt Rochester, Michigan, USA. Det är den 29 februari år 1956 och den 16 år gamla Diane Warnos har precis blivit mamma till sitt andra barn, Eileen. Den nyfödda flickan är ännu glatt ovetande om den svåra livssituationen hennes lilla familj befinner sig i. Diane har 2 månader tidigare skilt sig från den 20-åriga Leo Pittman, barnens pappa som har lämnat familjen för gott. Diane ska nu som 16-åring försöka försörja den 1 år gamla sonen och den nyfödda lilla flickan Eileen. Det blir snabbt tufft för Diane, både ekonomiskt och känslomässigt, att uppfostra 2 barn. Och redan 4 år senare överger även hon barnen och lämnar dem till sin mamma och pappa, Rita och Laurie Warnos. Morföräldrarna adopterar sedan båda barnen den 18 mars 1960. Trots att Eileen, nu 4 år gammal, har tak över huvudet och 2 vuxna förmyndare i sitt liv, fortsätter misären. Hennes mormor och morfar är båda djupt alkoholiserade och morfar Laurie är hård mot henne och brodern. Trots att barnaga är en accepterad del av uppfostran under den här tiden är hans fysiska våld gentemot syskonen på en helt annan nivå. Och Eileen och hennes bror får ofta stryk när deras morfar är berusad. År 1967 får familjen Warners nyheten om att Eileens pappa avlidit. Han har levt ett hårt och kriminellt liv ända sedan han lämnade Diane ensam med barnen. Efter att ha suttit fängslad en tid för kidnappning och övergrepp mot en 7-årig flicka har han dessutom diagnostiserats med schizofreni. En dag hittas han hängd i sin fängelsecell. Vid 11 års ålder börjar Eileen sälja sex i utbyte mot cigaretter till de äldre killarna i staden. Och snart ska hon också börja experimentera med olika typer av droger. En kväll när Eileen är 14 år gammal är hon på en fest hemma hos en manlig vän till familjen. När festen börjar klinga av och alla andra gäster har gått hem är det bara Eileen kvar. Hon har, som många andra kvällar, blivit full och somnat på soffan. Hon blir där och då våldtagen av den cirka 40 år äldre mannen. Och en tid efter våldtäkten inser Eileen att hon är gravid. Hon berättar för sina morföräldrar vad som hänt och de blir ursinniga. Inte på familjevännen, utan på Eileen. Eileen placeras tillfälligt på ett hem för ogifta mödrar. Och efter förlossningen tas hennes nyfödda son ifrån henne direkt för att adopteras bort till en annan familj. Detta är sista gången hon ser sitt barn. Eileen Warnus är nu 15 år gammal och har hoppat av skolan helt. Hennes mormor Brida har just avlidit till följd av leversvikt. En vanlig dödsorsak för någon som har missbrukat alkohol i många år. Och hennes morfar Lori har bestämt sig för att han inte längre har plats för sitt barnbarn i hemmet. Eileen tvingas flytta ut och bosätter sig i skogen som ligger intill morföräldrarnas hus. Vid det här laget är Eileen svårt alkoholiserad och beroende av droger. Och hon börjar försörja sig på heltid som prostituerad. På så sätt får hon råd att äta, försörja sitt alkoholberoende och har hon tur får hon ibland sova kvar på något av de många motell hon besöker i sitt utsatta yrke och slipper en natt i den kalla och mörka skogen. Nu eskalerar Eileens kriminella leverne. Och de följande åren hamnar hon ofta i konflikt med lagen. År 1974 grips hon för rattfylleri och för att ha avfyrat en pistol på offentlig plats. När rättegången sedan ska hållas dyker Eileen aldrig upp. Hon fortsätter att hamna i trubbel och polisen får ofta rycka ut då hon med jämna mellanrum hamnar i slagsmål och konflikter på olika barer och klubbar i staden. År 1976 bestämmer sig den nu 20 år gamla Eileen att lämna Michigan och hon lyfter till The Sunshine State, Florida. Hon anländer till Daytona Beach och hon gillar livsstilen i området. Det finns alltid en klubb eller bar öppen. Och de nätter hon tvingas sova ute slipper hon frysa. Eileen kommer sedan att stanna kvar i Florida. Och de kommande 10 åren kommer hennes liv att fortsätta kantas av kriminalitet och social utsatthet. Hon fortsätter att försörja sig som prostituerad. Och flera gånger åker hon fast för misshandel. Och så småningom även för väpnat rån som hon får sitta en kort tid i fängelse för. Under den här tiden kämpar Eileen med sitt psykiska mående. Och vid flera tillfällen kommer hon att försöka ta sitt liv, men utan framgång. År 1986, vid 30 års ålder, träffar Eileen den person som hon själv beskrivit som kärleken i sitt liv, Tyria Moore. Paret möts på en gayklubb vid namn Zodiac och de inleder snart ett förhållande och flyttar strax därefter ihop. De trivs i varandras sällskap och för första gången i sitt liv har Eileen en trygg punkt och någon att komma hem till. Snart kommer dock hennes kriminella karriär att eskalera ytterligare och några år in i relationen kommer den att nå en helt ny nivå. Ja, Eileens barndom är minst sagt tuff. Hon blir övergiven av alla vuxna runt omkring henne och hon får aldrig uppleva den villkorslösa kärlek man önskar att alla barn ska få. Det finns forskning som visar att ett barn som växer upp under så här otrygga förhållanden påverkas mycket negativt ända upp i vuxen ålder. Och hjärnans känslomässiga och sociala utveckling får sig en liten törn. Vanliga tecken på ett emotionellt försummat barn är bland annat ilska, aggressivitet, misstro gentemot andra människor och känslor av ångest och stress. Och allt det här stämmer väl in på Eileen och hennes beteende redan som barn, men även långt upp i vuxen ålder. Vi ska nu lämna historien om Eileen ett tag och ge oss in i en mordutredning. Det är nu den 1 juni år 1990 och vi befinner oss i nordvästra Florida i Citrus County. Kriminaltekniker undersöker brottsplatsen där den 47-åriga byggarbetaren David Spears precis hittats mördad. Hans nakna kropp har upptäckts längs med Route US 19 och man kan se att David skjutits till döds med 6 skott. 5 dagar senare åker en annan polisstyrka i Florida, Pasco County, ut till en plats där det rapporteras att det ska finnas ytterligare en död kropp. Offret, den 40-åriga Charles Carsgaden, har skjutits hela 9 gånger med ett 22-kalibrigt vapen och lämnats på platsen invirad i en filt. Den 4 juli hittas den 65-åriga Peter Seams kraschade och övergivna bil av polisen i Orange County, Florida. Han har varit saknad sedan juni månad då han lämnade sitt hem för att köra till Arkansas. Och en månad senare hittas en 50-årig man vid namn Troy Burrs skjuten till döds i ett skogsområde i Marion County. Troy Burrs har även han skjutits med ett vapen av kaliber 22. Ja, det är mycket med de här dödsskjutningarna som påminner om varandra. Men eftersom morden skett i olika counties är det även olika polisenheter som jobbar med varje fall individuellt. Och ännu är samtliga fall olösta. Det är inte förrän ytterligare en månad senare då den 56-åriga före detta polischefen Charles Humphrey hittas skjuten till döds i samma county som Troy Burrs som polisen där börjar ana ett samband mellan de två morden. De tar kontakt med andra polisenheter i Florida för att se om även de har kalla fall med liknande omständigheter. Och nu klarnar det äntligen för polisen i samtliga counties. Det verkar gå en seriemördare lös i Florida Och det är nu uppe i 5 dödsfall och en saknad person. När polisstyrkorna nu går ihop kan de tydligt se mördarens mönster och tillvägagångssätt. Alla offer är vita män i medelåldern. Och de verkar allihop ha mött sin mördare då de stoppats i sina fordon någonstans längs med vägen. De har sedan skjutits till döds med en pistol av kaliber 22. Och sedan har gärningsmannen tagit deras fordon, kört från platsen för att snart därefter överge bilen. Vid flera av dessa skjutningar verkar mördaren också ha stulit pengar eller andra värdesaker från offren. En annan intressant upptäckt som görs är att samtliga fordons förarsäten är framdragna i det främsta läget. Och polisen börjar nu spekulera kring gärningsmannens längd och kommer till slutsatsen att det förmodligen är en kvinna som kör bilarna. Valet av vapen är också något polisen ser som ett typiskt val för det kvinnliga könet. En liten pistol med en lättare rekyl. Den omfattande utredningen tar nu fart på riktigt. Och Floridas polisstyrkor jobbar dygnet runt för att försöka lösa fallet och hitta mördaren. I Orange County, där den fortfarande saknade Peter Seams bil upphittats, hittar polisen ett värdefullt vittnesmål. Rapporten från den 4 juli om den övergivna bilen lyder:
en kvinna i området Orange Springs i Florida har hört en hög krasch och sprungit ut till vägen där hon sett 2 kvinnor klättra ur framsätet på den krockade bilen. De ska ha svurit, skrikit och kastat ölburkar runt omkring sig. Och när vittnet frågade om de behövde hjälp hade de snabbt avfärdat henne och sprungit från platsen.
Polisen kallar nu in en tecknare som får träffa vittnet som sett de 2 kvinnorna. Och snart har de en skiss och en potentiell bild av hur deras gärningspersoner ser ut. Den ena kvinnan är lång och blond med ett utmärkande ärr i ansiktet, medan den andra kvinnan är kort, lite kraftigare, och på skissen av de 2 kvinnorna bär hon en keps. I Marion County har utredarna hittat ett kvitto under förarsätet på den mördade Charles Humphreys bil, och datumet på kvittot stämmer väl överens med när polisen tror att Charles dödats. Köpet är gjort på en bilmack i Wildwood, Florida, längs med County Route 44. Och polisen beger sig omedelbart till adressen för att förhöra personalen på macken. Kvinnan i kassan känner inte igen bilden hon får se på Charles Humphrey. Men när konstaplarna visar upp skissen på de 2 kvinnorna hajar hon till. Kassörskan känner igen dem och säger att de var inne i butiken den dagen och att hon reagerade och att de verkade stressade och uppträdde allmänt märkligt. Polisen kan nu knyta dessa 2 kvinnor till Charles Humphrey och Peter Seams, men de har fortfarande ingen aning om vilka de är. Och för ett tag stannar utredningen av då polisen diskuterar vilket nästa steg är i utredningen. Det tas beslut om att offentliggöra fallet för allmänheten och att sprida skissen på de 2 kvinnorna i hopp om att kunna identifiera dem. Mediaintresset för fallet blir enormt. Överallt pratas det om de kvinnliga seriemördarna som går lösa. Och i tv-intervjuer hörs män i Florida berätta om sin skräck inför att stanna för någon okänd längs med vägen och riskera att bli brutalt mördad. Poliser som hörs i nyhetssändningarna spekulerar om hur de tror att den eller de kvinnliga mördarna kommer nära sina offer och förklarar att de misstänker att kvinnorna erbjuder sexuella tjänster för att ta männen avsides och att kvinnorna sedan skjuter dem till döds. Skissen på de två huvudmisstänkta sprids snabbt på löpsedlar och i nyhetsinslag, och utredarna i fallet vädjar till allmänheten att höra av sig om de känner igen någon av förövarna. De kommande dagarna kommer polisen att få in omkring 400 tips, varav fyra av dessa ger polisen användbar information. Samtliga fyra tipsare namnger två kvinnor, Tai och Li. Ja, nu är polisen nära ett genombrott i utredningen. Men trots det går mördarna fortfarande lösa. Och den 19 november samma år, 1990, hittas ytterligare en skjuten man som man tror är seriemördarnas sjätte offer. Man har ju fortfarande inte hittat Peter Sims som är saknad, men om det är så att man senare hittar han avliden och mördad så är det här det sjunde offret. Så än så länge är det lite oklart för polisen. Mannen som hittas i november är den 62-åriga lastbilschauffören Walter Antonio. Och även han har skjutits till döds av ett 22-kalibrigt vapen. Hans övergivna fordon hittas 5 dagar senare. Och det har nu gått hela 11 månader sedan december år 1989 då polisen upptäckte den första kroppen, Richard Mallory. Utredningen är en kamp mot klockan och rädslan är stor hos Floridas invånare för att mördarna snart ska slå till igen. Nu måste polisen hitta Tai och Li. I Port Orange har en polis precis fått ett tips från en säker källa att denne känner till var Tai och Li senast bodde. Polisen ber sig genast till adressen som går till Fairview Motel där de visar receptionisten skissen på de båda kvinnorna. Hon känner omedelbart igen dem och säger att de ofta bor på motellet och att de alltid vill ha rum nummer 8. Receptionisten visar upp incheckningslistorna för motellet och det visar sig att Li har signerat med namnet Cammy Marsh Green. Ett nytt namn för polisen, men troligtvis ett falskt alias. Nästa steg blir att besöka olika pantbanker i Florida, då förövarna, eller förövaren, verkar stjäla värdesaker från sina offer och troligtvis är i behov av pengar. Och ett lätt sätt att tjäna snabba pengar på är att pantsätta stöldgods. Och det ska visa sig generera i att polisen hittar nästa pusselbit i jakt på Tai och Li. På flera pantbanker hittar de föremål som polisen vet har stulits från dödsoffren. Och trots att Li, som verkar vara den som signerat kvittorna, har fortsatt att förfalska sin namnteckning med nya alias, så kommer de nu till slut att kunna identifiera henne med hjälp av de tumavtryck hon tvingats lämna vid pantsättningen. Tumavtrycket skickas omedelbart in för analys, men dyker inte upp i det digitala registret. Vid en omfattande manuell fingeravtryckssökning, som har beskrivits som att hitta en nål i en höstack, hittas dock till slut en perfekt match. Kvinnan vars profil matchar avtrycket är efterlyst på grund av olovligt vapeninnehav och för att inte ha dykt upp till den aktuella rättegången. Hon är ursprungligen från Michigan och hennes namn är Eileen Warnos. Polisen har nu en identitet på en av de misstänkta. Och snart kommer de också kunna identifiera Eileens flickvän och kompanjon som Tyria Moore. Eileen och Tyria har inte registrerad adress utan verkar resa runt och bo på olika motell runt om i Florida. De verkar dock ha en förkärlek till Daytona Beach, vilket ser ut som den plats där de vistas mest på. Nu är polisen i slutspurten av jakten på mördaren och för att lokalisera Eileen och Tyria har de plockat in en undercover-polis vid namn Mike Joyner. Mikes jobb är nu att åka runt till olika barer i Daytona Beach-området och tanken är att han till slut borde stöta på två av områdets mest frekventa barbesökare, Eileen och Tyria. Mike Joyner har under flera dagar surfat runt på områdets olika barer i hopp om att stöta på de två misstänkta kvinnorna, men utan framgång. Han sitter nu vid bardisken på ännu ett ölhak i Port Orange. Plötsligt ser han en kvinna som han känner igen. Hon är blond, lång och har ett stort ärr i ansiktet. Det är ingen tvekan om att det är en av de två misstänkta mördarna, Eileen. Hon verkar vara ensam och Mike tar snabbt kontakt med Eileen och bjuder henne på en öl. De börjar prata och hon är trevlig och lättsam och samtalet flyter på. När Eileens öl är slut plockar Mike demonstrativt upp en stor bunt sedlar och erbjuder sig att bjuda henne på ytterligare en öl. Mike vet att hon är i ett stort behov av pengar och detta är ett medvetet val för att hon inte ska lämna hans sida. Efter ytterligare några öl frågar Eileen om Mike vill fortsätta kvällen med henne på ett annat ställe som heter The Last Resort och han accepterar inbjudan. Mike kontaktar sina poliskollegor för att uppdatera dem på läget och sedan återvänder han till konversationen med Eileen. Samtidigt kastar sig Florida-polisen in i sina bilar för att bege sig till The Last Resort och för att äntligen kunna gripa Eileen. Eileen och Mike har nu anlänt till nästa bar och försett sig med varsin öl. Efter ett tag får Mike tecken att avbryta samtalet och komma ut. Han säger till Eileen att han ska ut till sin bil snabbt, men att han snart kommer tillbaka. Väl utanför The Last Resort blir han inkallad i en bil där han får information om att han ska förses med inspelningsutrustning och sedan bege sig in på baren igen för att fortsätta konversationen med Eileen. Polisen hoppas att Eileen, som nu verkar ha byggt ett förtroende för Mike, kanske kommer börja prata. De har ännu inte tillräckligt med bevis för att anhålla henne för morden och de behöver mer att gå på. Mike sitter nu återigen inne på The Last Resort och pratar med Eileen. Utanför sitter polisen och lyssnar på samtalet och Mikes desperata försök att få Eileen att berätta något av värde. Eileen börjar prata om Tyria och deras relation. Hon berättar för Mike att paret nyligen gjort slut och att hon är förkrossad. Eileen är under samtalet mycket upprörd och gråter högt. Och det är tydligt att hon fortfarande älskar ex-flickvännen. Plötsligt ändras Eileens ton och samtalet tar en ny vändning. Hon säger till Mike att hon tycker att de ska lämna baren tillsammans och att de borde uppsöka ett motell där hon lovar att hon ska show him a good time. Mike känner snabbt ett obehag inför situationen och känslan av att Eileen nu har hittat sitt åttonde offer i honom blir stark. Mike bestämmer sig för att avbryta operationen. Han ursäktar sig återigen och går in i ett av barens toalettbås där han via ljudutrustningen förklarar för sina kollegor utanför att han inte kan göra mer och att det nu är dags att gripa Eileen. Trots att de inte har tillräckligt med bevis för morden kan hon anhållas på grund av den efterlysning som ligger kvar då hon uteblev från sin rättegång 4 år tidigare. Och nu grips hon till slut av polis utanför The Last Resort. Efter att ha lokaliserat ett telefonnummer till Tyria Moore lyckas polisen övertala henne att komma in till stationen och berätta sin version av vad som har hänt det senaste året tillsammans med flickvännen. Teria är samarbetsvillig och hon säger att hon vill berätta allt och förklarar att hon är oskyldig. Teria berättar om hennes och Elins första möte på gaybaren Zodiac och om deras förälskelse och förhållande. Hon menar att de först inledde en kärleksrelation och att det senare blev mer som systrar och att de gjorde allt ihop. Aileen är den som genom prostitution har försörjt dem båda och pengarna som blivit över har hon spenderat på alkohol och fest. Hon säger också att hon och Aileen nyligen har avslutat sin 5 år långa relation. Sedan berättar Teria vidare om hur Aileen kom hem en kväll i december år 1989 i en stulen bil och berättade att hon mördat en man den dagen. Hon menar att Aileen sen utförde resterande mord på egen hand och att Teria själv aldrig var med vid något av dödsskjutningarna. Polisen tycker att hennes historia är trovärdig och bestämmer sig för att inte anhålla Teria Moore för mord utan att istället använda henne som vittne och lockbete för att försöka få Aileen att prata. Detta är något som har kritiserats av flera i efterhand som menar att Teria förmodligen visste mer än vad hon berättade och att hon mycket väl kan ha varit med vid mordtillfällena. Det är också mycket som tyder på att Teria, som var mycket kortare än Aileen, förmodligen var den som satte förarsätet i främsta läget och körde offrens bilar. Men polisen står fast vid sitt beslut och ser Aileens starka kärlek till Teria som den svaga länken och nyckeln till att lösa fallet. En dag mottar Aileen ett brev i häktet från Teria. I brevet står det att hon är rädd och att hon håller sig gömd för polisen på ett motell i närheten. Hon ger Aileen telefonnumret till sitt rum och ber henne ringa henne snarast. Aileen ber omedelbart häktespersonalen om att få ringa ett samtal och ringer snabbt upp ex-flickvännen. Vad Aileen inte vet är att Teria har skrivit brevet i samråd med polisen och att hon nu sitter bredvid en telefon uppkopplad till deras inspelningsutrustning, redo att försöka övertyga Aileen att erkänna sina brott. I samtalet berättar Teria för Aileen om sin rädsla för att åka fast för något hon inte gjort. Hon frågar Aileen varför hon har begått alla dessa brott. Teria är märkbart känslosam i samtalen. Teria är märkbart känslosam i samtalet. Och Aileen gråter och förklarar att hon älskar Teria och att hon inte behöver oroa sig längre. Hon säger till slut att hon ska erkänna. Teria vädjar till henne att få det överstökat och menar att det är lika bra att hon gör det nu på en gång. Hon säger farväl till Aileen som gråter och ännu en gång säger att hon älskar henne. Vi hör ett utdrag från samtalet.
Wait, how did you do this? Why did you do this? I love you. Right this very moment?
Yeah, it's getting over with.
All right.
Okay?
Okay.
You can call me back later.
Kort efter att samtalet avslutats kontaktar Aileen återigen personalen på häktet och säger att hon vill prata med polisen. Hon erkänner sig då skyldig till samtliga 7 mord och förtydligar att hennes flickvän, Teria, inte har något med brotten att göra och att hon inte vill att hon ska hamna i trubbel. Aileen berättar vidare och säger följande till polisen.
Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag borde inte ha gjort det. De flesta av gångerna var jag skitfull och jag jobbade heltid som prostituerad. Det var onda män och de skulle göra mig illa. Antingen hade de slagit mig, våldtagit mig eller tagit mitt liv. Jag gjorde det enda rätta innan jag själv blev skadad.
Slutcitat. Den 14 januari år 1992 hålls rättegången för det första mordet Eileen erkänt sig skyldig till. Mordet på Richard Mallory i december 1989. Hon menar dock att hon har agerat i självförsvar och att innan hon sköt honom till döds hade han misshandlat henne svårt och våldtagit henne. Detta kan dock inte styrkas. Och när domen faller har juryn också fått ta del av Eileens övriga brott och går på åklagarens linje av ett upprepat mönster av våld och kriminalitet från den tilltalade sida. Den 27 januari samma år döms Eileen som skyldig för mordet på Richard Mallory. Och 4 dagar senare beslutas det att hon ska dömas till döden för brottet. Efter dödsdomen i början av 1992 kommer hon att dömas för ytterligare 5 mord. Och även i dessa fall får hon dödsstraffet. Då Peter Sims kropp aldrig återfinns döms hon inte för mordet på honom. Trots att hon erkänt att hon skjutit även honom till döds. Eileen har fortsatt att hävda att männen som hon mördade var kunder till henne som prostituerad och att de på olika sätt försökte att göra henne illa och att hon då gjorde det enda rätta. Försvarade sig och sköt dem så att de inte längre kunde orsaka henne smärta. Vi hör utdrag från rättegången.
I've been raped many a times and it never worked when I had weapons of other weapons. I never could defend myself. So I finally got a gun where it would be defense.
Det finns de som tror att Eileen var så skadad av sin relation till män som genom hela hennes liv misshandlat och våldtagit henne och att hon till slut såg dem allihop som rovdjur som var ute efter att göra henne illa. Rovdjur som hon hade rätten till att avliva. Vi vet inte den exakta historien bakom alla mordfall. Men troligtvis var vissa av dessa mördade män faktiskt hederliga människor som inte alls var ute efter att köpa sex eller att på annat sätt skada den ensamma kvinnan de träffat längs med vägen. Kanske hade Eileen bett om skjuts någonstans eller på annat sätt lurat männen bort från vägen för att sedan råna och skjuta dem till döds. Den enda som känner till hela sanningen om vad som hände år 1990 i Florida är Eileen och möjligtvis också Tyria. Den 9 oktober 2002 avrättades Eileen, 46 år gammal, med en dödlig injektion efter att själv ha vädjat till domstolen att hon ville dö. Du har lyssnat på Jakten på mördaren, om fallet Eileen Wuornos. Manusförfattare för dagens avsnitt, Tove Wahlne. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare, Henrik Funke. Och mitt namn är Saga Springhorn. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du mejla på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av